When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och där säger vi välkomna till Inför podden inför Djurgårdens hemmamatch i Europakvalet mot FC Europa. På länk från Väsbys inre har jag med mig Djurgårdens Björn Hellberg, ibland också känd som Robin Fredriksson. Välkommen, välkommen, välkommen.
Tack, tack, tack Farid.
Du, innan vi drar igång det här så tänkte jag säga, nu när vi spelar in det här så har nyligen, eller ja, nyligen och nyligen, men tidigare under kvällen så har Hammarby åkt på däng av Poznan från Polen. Och det här var ju 3-0, blev det. Rätt så klara siffror, och det här var ju en potentiell motståndare för oss, väl?
Ja, det var väl inte mardrömsmotståndare, men det var väl ett av de bra lagen man kunde få, absolut.
Mm. Och vidare så ska vi väl snacka, eller bara nämna att våra ungerska övermän Ferencváros slog ut Dinamo Zagreb och är nu framme i playoff i Champions League-kvalet. Vilket innebär att de är klara för minst Champions eller Europa League-gruppspel väl?
Ja, är det den rundan? Det kanske det är.
Ja, det kanske inte än. Det ska
nej,
vi
skulle ju slå Ferenc... Nej, ja, skitsamma, jag vet inte. Men det är inte... De var ju inte favoriter mot Dinamo Zagreb. Och det är inget dussinlag att slå ut. Så det märks att det var ett... Även om de inte var så household i Sverige så är det ett rätt bra lag.
Känner du så här att så många gör, ja men de, du ser hur bra de går, det betyder att det gör det nu, våran insats, den var inte så slätstruken.
Både och, det är ju, man är ju bara så där, man är ju ganska orimligt tätt in på matcherna före och efter. Bara egentligen några dagar efter så blickar jag på det i alla fall med liksom synen att ja, men, vi vinner ju bara 1 av 10 mot det här laget och idag var inte en sån dag. Men just där och då kan man ju vara jäkligt frustrerad och lack, men det var ju inte särskilt rimligt egentligen att vara det.
Nej, men det jag menar är att många nu kanske förskönar vår insats med att ja, men titta hur långt de här har gått, men hur bra de har presterat i omgången efter, det har ju ingenting att göra med hur det såg ut den matchen.
Nej, men skulle Ferencváros städa av lag efter lag och ta sig hela vägen in i gruppspel, så är ju insatsen mot dem mer förlåtande.
Eller? Ja, det har du en poäng i. Hur som helst, det är historia och vi blickar framåt mot uppgiften i morgon torsdag, eller idag torsdag när du lyssnar på det här då. Och vi har inte riktigt försökt få tag på någon FC Europa supporter, så vi drar väl av en liten faktakoll på Gibraltar överlag. Vi har ju också innan det här haft en diskussion kring hur man uttalar detta land. Jag var mer rätt på det än vad du tyckte. Gibraltar. Det var ju
lite... ryskt uttal.
Jag vet inte vart du fick det ifrån.
Nej, men jag tänkte mer Gibraltar. Men du säger Gibraltar.
Ja, vi kör Gibraltar så får folk...
Vi kan blanda lite.
Ja, du får köra ditt Gibraltar. Så kör jag Gibraltar. Hur som helst, du ska få lite historia här, Robin. Vad sägs om att namnet Gibraltar kommer från den arabiska benämningen Jebel Tariq, som betyder Tariqs berg, efter den moriska härföraren Tariq ibn Ziyad. Har du koll på det?
Nej.
Nej. Det uppstod i samband med att arabernas invasion åren 710-711. Halvön kom i spansk ägo år 1493, då morerna definitivt drevs ut ur Spanien, även kallat morernas sista suck. Hade du koll på det då?
Nej.
Nej. Amiral Jorg anföll staden och dess fästning den 22 juni år 1704. Med sig landstigningen hade han 5000 man. Till sin förvåning upptäckte han att försvararna bara var 500 man, och efter 2 dagars belägring kunde han inta hela rubbet. Den 4 augusti samma år deklarerades Gibraltar officiellt som en brittisk besittning. Det här var alltså då när britterna tog över det här från spanjackerna. Det här är väldigt rörigt, hela den historien. Det är många turer fram och tillbaka, så håll i dig det här, Robin. Spanien försökte med hjälp av Frankrike sen att ta tillbaka Gibraltar, men misslyckades. År 1705 ansåg spanjorerna att det inte var någon idé att anfalla igen, och i freden i Utrecht 1713 accepterade Spanien att halvön var brittisk. På tal om Utrecht, var du på den matchen på Råsunda?
Nej, där var jag inte, men det sägs ju att det var ett jäkla drag.
Du är nog den första som säger att du inte var där. Alla andra, jag tror jag...
Det är som Woodstock om man är amerikan. Ja, jag var där liksom.
Ja, men lite så. Jag tror jag har ställt frågan till 5800 människor. Du är den första som säger nej.
Publiksiffran var väl typ så här 4000 eller någonting.
Exakt.
Så det är ju,
det är ett gäng som ljuger. Nej. Ja.
Nej, jag var ju bara 13 bast. Så att, inte så givet att jag skulle vara där kanske.
Men då var det väl ingen åldersgräns på den matchen?
Nej, nej. Men... Jag gick inte själv på matchen när jag var 13.
Nej, jag förstår. Men du, för att återkoppla till Gibraltar lite då, alltså en liten summering kring hur turen har varit då. Det har tillhört Spanien i 212 år, 1492-1704, och Storbritannien i hittills 316 år då. Spanien har både militärt och politiskt försökt ta tillbaka halvön vid ett flertal tillfällen, men misslyckats. Vid en folkomröstning i Gibraltar 1967 röstade en överväldigande majoritet för att Gibraltar skulle fortsätta vara brittiskt och inte spanjackiskt. Tror man ångrar sig idag? Ja, bra
det
fråga.
Det vet inte jag. Jag vet inte fördelarna och nackdelarna, men Falklandsöarna utanför Argentina hade ju en liknande omröstning efter att argentinarna försökte ta det. Och det var 99% som röstade att man skulle förbli brittiskt.
Fan vad vi lär oss idag. Det här fick ju dock spanjorerna att tappa nappen totalt. Så den 9 juni 1969 så stängde man landgränsen totalt mot Gibraltar. Och då inte förrän i december 82 som den öppnades för fotgängare för att sen öppnas helt och hållet i februari 85. Ja, det snackar om att tappa nappen. Ja, men vad är det viktiga med att liksom, vad är USPen med att ha det inom sitt land, så att säga? Det är väl bara låta det vara, eller?
Ja, det är väldigt, det är bara en liten bit land, så att säga. Mm. Alltså, det är inte det nämns ju ofta som en ö, men det är ju ingen ö.
Nej. Vet du hur stort det är?
Jag skulle väl gissa på att det... Nej, jag vet inte. Jag har svårt att gissa i kvadratmeter sådär. Jag har dåligt perspektiv på vad det är om man inte pratar om typ lägenhetsstorlekar.
Ja. Gibraltar täcker en yta på 6,8 kvadratkilometer och delar sin 1,2 kilometer långa landsgräns med Spanien. Finns även en 12 kilometer lång kustlinje, har två kuster. På den östra sidan ligger bosättningarna Sandy Bay och Catalan Bay. Och på den västra sidan den huvudsakliga staden där de flesta bor. Gibraltar, liksom där har vi ett medelhavsklimat med milda vintrar och varma somrar. Består främst av kustnära lågland och där toppen är då 426 meter över havet som då är Gibraltarklippan. Så det är ju inte mycket till land, eller land.
Inte mycket till land.
Nej, 6,8 kvadratkilometer. Kan du sätta det i relation till någon stad? Alltså någon stadsyta?
Nej, det kan jag inte.
Nej, hur som haver så är populationen ungefär 33 700, vilket gör dem till typ ett av världens mest folktäta länder. Om detta hade varit ett dubbelmöte så hade vi ju troligtvis flygit dit i hundratusentals, även om arenan i sig bara tar 5000, oklart om det gäller även under Europamatcher. Flyg hade lättast varit från Stockholm med en mellanlandning i antingen Köpenhamn eller London. Finns även gott om andra alternativ.
Det är så drygt när man ska mellanlanda typ i Köpenhamn om man ska någonstans.
Ja, jag tycker inte det spelar någon roll vart du mellanlandar. Det är lika drygt oavsett.
Mm. Jag gillar inte att mellanlanda överlag. Jag måste jävla dåligt också. Alltså, jag kan inte åka en karusell på Gröna Lund utan att spy. Så att jag... En gång när jag skulle flyga upp i norr till Sverige så... stod det ingenting på biljetterna om att den här kommer mellanlanda typ två gånger på vägen upp. Jävlar vad jag spydde alltså.
Jag har en väldigt dålig erfarenhet av mellanlandning, men den kan vi ta en annan gång tror jag. Laget då? FC Europa bildades 1925. Slogs ihop på 1980-talet med College och bildade då namnet FC College Europa tror jag. Eller College Europa FC till och med. 2015 gick man tillbaka till det man nu heter igen och alltså Europa FC. Man har vunnit Gibraltar Premier Division 7 gånger. 1929, 30, 32, 33, 38, 52, 2017. Man har vunnit Rock Cup som då är deras inhemska cup. 38, 46, 50, 51, 52, 17, 18 och 19. Jag antar att det är segern 2019 som gör att vi möts nu då. De har även vunnit Gibraltar Premier Cup och Pepe Reis Cup 2016, 2018 och 2019. Den är man ju väldigt sugen på att höra vad den kuppen är. Medelåldern i laget ligger på 29,8 år.
Ålderstiget.
Ja, jag vet inte, det känns som att de borde ha ett ungt lag. Jag vet inte varför jag har den fördomen, men jag blev lite förvånad när jag såg den siffran. Om man kikar lite på Transfermarkt och kollar in det här laget, då vet du vad den högst värderade spelaren ligger på?
Ja, 300 000 sa du innan vi började spela in.
Just, 300 000 euro, det är väl, vad är det? Strax över 3 miljoner väl? Men det är inte deras mest kända, för det måste man väl ändå säga är Liam Walker som även är lagkapten, och Liam har representerat klubbar som Notts County. Det var väl typ det som var det mest kända 2017.
Är Notts County världens äldsta fotbollsklubb?
Det vet jag faktiskt inte. Det låter jag vara osagt. Men den högst värderade då, det är då Kwadwo Poku. Poku kanske mer. En med nationalitet från Ghana. En attacking midfielder. Tätt efter så har de en högerback som värderas till 250 000 euro. Och sen så sjunker det nedåt. Tror av deras trupp på 14 eller på 20 spelare så är det bara 1, 2, 3, 4, 5, 6 som är från Gibraltar. Så det är mycket spanjorer och en del från Ghana.
Mm.
Det var ungefär den faktan som finns eller som är värd att nämna kring det här. Så vi hoppar väl över till och snacka om Djurgården, va?
Det låter bra.
Och Djurgården har släppt sin trupp, Robin. Vad reagerar du över kring den?
Ja, att vi saknar ett gäng spelare och vet inte varför. Igen, kanske. Men, ja. Kim Bergstrand bekräftade ju för Fotboll Stockholm att varken Erik Berg, Jesper Nyholm eller Niklas Bergkrot är tillgängliga för spel. Ja, sedan tidigare Emanuel Band och Alexander Abrahamsson inte aktuella heller. Bergkrot vet man ju inte med eftersom det har varit absolut noll och ingen kommunikation alls kring hans skada. Så vet vi ju inte om han är liksom några dagar från att vara redo eller om han liksom är borta 2 månader. Inte en susning om. Så att
måste vi veta det då? Det här är ju faktiskt en ganska intressant diskussion.
Jag skiter i om de, alltså jag skiter i vad det är för skada. Jag vet att det finns lite så här, ja, när AIK började med sitt hemlighetsmakeri kring skador, då la ju de upp en gång i veckan på hemsidan typ så här, ja, underkroppsskada, Jesper Nyholm skadeperiod, alltså så här, men de var i alla fall öppna med hur länge en förväntad frånvaro var. Och det är det enda jag bryr mig om egentligen. Om han har ett dåligt knä eller en dålig vad eller liksom, det är skitsamma för mig.
Jo, men ja, jag köper det om det gäller långtidsskadad och vad är då långtidsskadad liksom. Men säg i fallet Bergkrot nu till exempel. Jag menar, säg att han kommer inte kunna vara med idag, men de tror att han kommer kunna vara med mot Östersund. Ska man kommunicera det? Vill man ge Östersund de dagarna? Eller säga att han inte kan vara med mot Östersund, men han kan vara med i matchen därpå. Vill man ge den kommande motståndaren en hint om att fan, nu har Djurgården Berka att tillgå. Då kanske vi ska strukturera om lite.
Nej, jag säger inte att det hade varit ett problem. Men man kan väl göra som man gör i idrotten i USA. Bara säga att spelarna är day to day eller week to week. Liksom hur nära man är. Spel. Det är bara jävligt konstigt att vi har liksom fotbollsspelare som typ förväntas spela i startelvan om de är friska, men vi har ingen aning om det är en match till eller 10 matcher till som de är borta. Det har inte jag sett förut. Att man hemliga med vad det är för typ av skada, det kan jag börja köpa. För man vill inte för spelarnas skull att det ska komma ut för mycket vad de har haft för skador. För det kan liksom skada deras karriär lite. Att det finns för många artiklar som poppar upp vad det gäller en vadskada eller vad som helst. Men någon form av förväntad frånvarotid är det enda jag begär. Och det tycker jag att man ska kunna begära.
Jag är inte helt med dig. Alltså, personligen så bryr jag mig faktiskt inte. Jag kan tycka att det räcker med en kommunikation att den här kommer inte kunna spela, den här kommer kunna spela. Finns det en längre skade bedöma så att de tror att det här kommer hålla på ett tag, då kan jag tycka att ja, men, nej, den här personen är borta 3 månader i alla fall. Sånt tycker jag man ska kunna kommunicera. Men det jag ser hellre, det är ju bara att Djurgården är först med att kabla ut det på sina kanaler. Jag tycker att det här med när de släpper truppen ett dygn innan, så jag tycker att det är bra. Och de gör det ju liksom, de gör på samma sätt varje gång. Det gillar jag. Men sen så har det varit ett par incidenter senaste tiden som var inför Elfsborg, som vi fick igen information på inför på hemsidan, och sen visade sig vara något helt annat när det väl var dags.
Mm, och, ja, men det är för att de har gått in på varför en spelare inte är borta, och där har inte mediateamet drivit samma uppgifter som sporten.
Nej, men precis. Ja.
Och då, men varför en spelare är borta, det skiter jag i.
Alltså, ja, men det håller jag med om. Men det jag ville säga var så här, idag har man ju funderat liksom lite kring, ja men kommer Nyholm vara med, kommer Berg vara med, kommer Jonis vara med, de frågorna. Och då väntar man till 24 timmar innan match för att Djurgården ska släppa truppen, samtidigt som tränare och spelare intervjuas till höger och vänster från övrig media, och så kommer det uppgifter därifrån istället.
Men kan man inte bara vara, alltså det är en månad sedan när Manuel Banda skadade sig, och vi har fortfarande inte hört ett skit. Så är rykten om att någon har sett honom med en pjäxa och sådär. Det blir bara liksom en frustration, och att folk försöker gräva i vad det är för skada och vad länge ska, istället för att man bara kan säga att han är inte aktuell närmsta veckorna typ. Vadå?
Ja, så kan det vara, så kan det vara. Men nu vet vi i alla fall vad som gäller, och vad tänker du kring det? Om vi börjar med Nyholm och Berg, ska man vara orolig här tycker du? Jag luftade ju en viss, jag flaggade för att jag tyckte att det var lite obehagligt att liksom under ett uppehåll så kommer man tillbaka mer, för då fick vi ju information om att det var slitage typ, att de skulle vilas. Men det här tyder väl på att...
Vilket Kim Bergstrand då sköt ner på presskonferensen, ja, efter matchen, med att vi vil, eller vad han sa, vi vilar fan ingen, de är skadade.
Nej, helt enkelt. Och exakt, och kvar då blir ju att de är skadade, och då blir man ju lite orolig. För de har, absolut, ju en skadehistorik.
Är det så att det bara att Nyholm bara är borta någon vecka, då hade jag inte varit orolig. Men när vi inte vet, då är man ju orolig. Så att,
ja, och det är inte, alltså, det är inte så mycket för, det är klart man är orolig för matchen mot FC Europa, men man blir ju också mer långsiktigt
mer framöver.
Exakt, för vi får väl bara ta in kontraktslösa spelare väl.
Mm. Jag vet och inte hur vi får det heller. Det är ju...
Nej, och det lär inte finnas någon uppsjö utav
alternativ finns nog, men liksom hus.
Tror du det? Ja, men hur pass bra?
Absolut, men liksom det, är nog, det finns många spelare som är meriterade och kontraktslösa, tror jag, på en nivå som hade varit liksom attraktiva för allsvenska klubbar, men där det är, vad är den spelarens motivation med att komma hit, och när spelade den match senast, och ja, hela den biten som inte lockar så mycket.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, så kanske det är. Jag tänker att det inte finns så många i på det, liksom, ja, nej, jag vet inte. Jag hoppas det är rätt, men jag hoppas vi inte hamnar där. Men det känns så där att är de inte ens med i matchtrupp idag,
så är båda borta 1-2 månader, då är det ju jobbigt liksom.
Ja, verkligen.
Men är det 1-2 veckor på dem, så borde man ju klara av det.
Ja, för även om
vi är fortfarande försvagade då 1-2 veckor, men
exakt, för vad tror vi lösningen blir? Ulven kliver ner igen, alltså han gjorde det bra sist mot Elfsborg, men samtidigt så går han ju bort från där han är som bäst.
Ja, men samtidigt, det är också en spelare som ska lämna oss, så vi skiter egentligen i om han får spela på sin riktiga position för hans skull, så att säga. Utan det är en spelare som vi ska utnyttja på bästa möjliga sätt kommande 3 månader till bara. Är Une Larsson enda mittbacken, så vi har ju varit lite anti att sätta Ulvestad där förut, men i alternativet att Augustin som spelar mittback, så det känns bara lite vekt med Une och Jonis. Ulvestad har ju en annan fysisk närvaro.
Fast dock skulle jag nog vilja flika in att man, alltså när har Jonis testat mittback egentligen? Det var Sandviken i cupen. Ja, jo, men dit jag vill komma är att nu är han ju mer utav en ordinarie startspelare som har kommit in i det på ett annat sätt, som borde ha ett annat självförtroende och då kanske kan ha ett annat lugn i att lira i en mer ovan position än den Jonis vi såg upp i Sandviken till exempel. Så jag vet inte, skulle det vara så ruttet att flytta in honom och starta check där ute istället och sen låta Ulven få lira på sin position, så att säga? Är det otänkbart, tror du?
Då är ju frågan om man anser att det beror på vem man helst har på planen. Extra, check eller Edwards typ. För det blir en rokad oavsett vad. Och hade det varit så att vi flyttar ner Ulvestad för att kanske få in Banda bredvid Karlström. Det hade jag tyckt var jäkligt spännande. För det känns som att det är den positionen som är hans långsiktigt. Men nu är inte han tillgänglig. Närmsta, ja, ingen aning. Men jag tycker fortfarande att vi har goda alternativ på mitten om Ulven kliver ner i både Curtis och Kevin då. Men samtidigt så är det ingen större försvagning med Augustinsson mot Tjeck heller på vänsterbacken.
Nej.
Så att då landar väl det väl i vem man tycker är bäst mittback av Ulvestad och Augustinsson till slut. Och då är det väl Ulvestad, antar jag. Ja, men Ulvestad är också en spelare som, ja, men som jag sa tidigare, att han kommer vi inte ha kvar. Han ska vi släppa, vi skiter egentligen i om han får spela ur position för hans utvecklings skull. Eller för hans liksom lockande av intressenter. Medan Augustinsson är en kille vi har kontrakt med och ja, har väl en ambition om att sälja en dag och så vidare. Och då är vi mer måna av att han får fortsätta på sin riktiga position.
Mm. Med andra ord så tror du på PK i mål. Vi tror på Vittru, vi tror på Une, Ulven och Jonis då.
Ja, kanske. Vissa vill ju rotera ganska kraftigt. Men vi, för att vi möter ett så pass svagt lag.
Tror man vågar sig på en sån?
Nej, det tror jag inte. Jag tycker många har snackat ner det här motståndet lite väl mycket. Alltså, det är klart att vi är stora favoriter mot ett lag från Gibraltar. Ungefär som vi är mot Sollentuna i cupen om några veckor. Men och de har ju bara spelat en match under den här pandemitiden, och det är ju mot Röda Stjärnan där de åkte på en 5-0-torsk. Liksom. Men förra året så kvalade de ju mot Legia Warszawa som var en av våra mardrömsmotståndare då ihop med Ferencváros och Celtic.
Mm.
Och där höll de 0-0 hemma. Sen åkte de på en 3-0 i Polen då, efter att ha fått en utvisning. Men de höll 0-0 mot dem i 90 minuter. Och AIK mötte de ju 2016. Det är länge sedan, det är 4 år sedan. Men de var fortfarande ett lag från Gibraltar då. Och det dröjde till 85 minuter innan AIK gjorde 1-0. Så att, alltså... Det är klart att det är ett lag vi är stora favoriter emot, men det är inget jävla korpgäng som vissa får det till. Tar man inte det på allvar så kan det bli jobbigt. Och det kan, vi kan städa av det här snabbt om vi liksom tar det seriöst, men gör vi det inte så kan det bli onödigt. Liksom, liksom, vi vill inte ha någon dålig paus och en oro och sen som sätter sig på självförtroende till nästa match. Och, alltså... Det vore en bra boost om vi bara kunde städa av det här snabbt. Och då vill jag att vi mönstrar bästa laget.
Mm. Jag håller med dig. Hade det varit förra året så hade man inte varit orolig kring ett lag som parkerar bussen. För förra året tycker jag vi, det fanns verkligen i den harmoni laget var i. Att vi gnuggar på och sen så hittar vi en väg att vinna på. Riktigt så känns det inte hittills i alla fall.
Mm. Ja, så är det ju. Men jag ska säga, jag tycker vi och många andra allsvenska supportrar går lite i fällan av att jämföra oss för mycket med fjolårets lag. Det är en annan säsong helt enkelt.
Men då vill jag också slå för att du slog ju ett slag för FC Europas framfart i Europakvalet för något år sedan. Det blir lite samma sak där då. Ska man jämföra?
Alltså, ja, jag säger bara att de har ju fått tokstryk i Europa i princip varje år. Men de har ju var fjärde, femte år skrapat fram något hyggligt resultat mot en liksom övermäktig motståndare, så att säga. Men det jag menar är bara... Alltså, det är inte riktigt fair att jämföra Djurgården 2020 för mycket med Djurgården 2019, för att den här allsvenska säsongen är så annorlunda. Och jag menar, det är inget lag som verkar vara nöjd med sin säsong för att det går sämre än i fjol. Men man måste ju ställa det i liksom relation till i år, så att säga. Hur ställer sig Djurgården 2020 mot konkurrenterna 2020?
Så är det ju. Sen så kan man ju alltid...
Ett exempel. Är ju Malmö.
Ja, men vänta, innan du fortsätter bara. Man måste ju kunna få jämföra harmonin i lagen. Alltså, vad är det för typ av mentalitet i lagen? För det ska väl ändå kunna gå att jämföras oavsett vilka förutsättningar man har. För du kan fortfarande...
Att det har gått lite... inte för långt, men alltså man... Kanske det blir rätt lätt för oss också när vi vann guld i fjol att liksom hela tiden jämföra med det. Att vad gjorde vi rätt då? Att vi åkte inte dit mot några bottenlag någon gång. Eller så här. Men den säsongen var... Den allsvenska säsongen var inte som den här. Inte bara liksom Djurgårdens säsong var inte som den här. Utan alltså, exemplet är ju Malmö som leder allsvenskan komfortabelt.
Mm.
Deras poängsnitt i år. Vet du vilken placering de hade haft om de hade det i fjol?
Nej.
Femma.
Mm. Ja, du håller ju med. Och det är ju liksom så,
det är inte... liksom mer en säsong där alla slår alla och alla åker på nitar. Och det är,
jo. Och sen, men det är intressant det du säger om fjolåret. För det man heller inte får glömma är ju att ett par resultat som inte hade gått vår väg förra året hade ju kunnat innebära att vi hamnade sexa, så det var så pass tajt. Och bara för att vi hade, alltså vi var bra förra året och vi hade flytet, vi hade marginalerna på vår sida, det per automatik gör ju inte att vi kommer till 2020 och är för, alltså att det är givet att vi ens ska komma topp 4 i år. Nu har vi ju ändå
bra lag,
nu,
typ.
Exakt, nu är vi ju där och har chansen på alla sätt och vis, men jag håller med om att det blir lite så här, alltså guldet förra året har inte nödvändigtvis någonting med årets upplag av Djurgården att göra, även om det är spelare
Nej, för det är liksom ingen som är nöjd med sin säsong. Förutom jag.
Nej.
För alla jämför bara ju...
Bara måste vara nöjda.
Ja, absolut. Men liksom alla vi topplag, Norrköping, Djurgården och Hammarby och som förväntades vara där, alla presterar ju sämre än fjolårets sig själva.
Mm.
Inklusive Malmö. Men de tänker ju inte på det eftersom de ändå har ett försprång i tabellen. Ja. Mm.
Men du, tillbaka till mittfältet då. Om vi har satt backlinjen.
Vad tror du krävs att Melke Jonsson ska kastas in en sån här match? Är det att liksom Augustinsson och Ulvestad ska bli förkylda imorgon bitti?
Ja, någonting sånt. Kliver
check in som mittback då? Eller
ja, jag tror faktiskt man väljer det för det, tyvärr.
Ja, det är lite så tyvärr.
Ja.
Det tror jag också. Jag skulle nog tro att då har vi nog Edwards som mittback eller Kevin Walker.
Ja, verkligen, tyvärr. Det tror jag också går före. Men det är också så här att skulle de kasta in Jonsson där och någonting händer.
Mm, självmål efter 3 minuter.
Ja, eller bara markeringsmiss. Behöver inte ens vara så otroligt som ett självmål. En markeringsmiss, alltså det skulle aldrig slutas påpekas. Vad fan satte ni in honom där och då i Europa League? Vad är det för skämt? Bla bla bla.
Däremot tror jag inte att Kim och de skiter i det, tror jag. Alltså det är så här, om de tycker att han är tillräckligt bra, då kommer han spela. Tycker de inte det, då tycker de inte det. Då skiter de i vad folk säger. Mm. Liksom.
Ja, men det tror jag. Men jag tror verkligen.
Men om vi har 3-0 i paus. Om vi har 3-0 i paus. Berg och Nyholm är skadade. Plocka av Uno Larsson i paus då mot Melke Jonsson. Så klagar jag inte.
Nej.
För han har ju bara fått göra in lite inhopp i de sista 3-4 minuterna. Springa runt och jaga utan benskydd och sådär. Alltså, det vore kul att få se honom som mittback där han spelar i mer än en kvart någon gång.
Mm. Ja, jag är med dig.
Men, 11.
Ja.
Vittri, Une, Ulvestad. Ska vi säga checken då? Tror att man liksom... Augustinsson var ju borta här i veckan och man kanske vilar upp honom, alltså väntar med honom till Östersund.
Nej, det tror jag inte. Om man tycker att Augustinsson är bättre än check och han har klartecken, då kommer han lira. Jag tror inte man vilar i en Europa. Det kan vara sista Europamatchen liksom. Nej. Är han tillgänglig och
det skiljer sig lite mellan check och Augustinsson. Och om Augustinsson inte är 100 så...
Ja, men jag säger det. Är han 100 och är han 100 så kommer han få lira. För de uppenbarligen så tycker de ju att han är bättre.
Mm, ja, i år i alla fall. Ja. Jag tyckte de tvärtom, men det svänger snabbt. Men
ja.
Då spelar Jesper Karlström bredvid. Ja, Edwards eller Walker? Förmodligen Edwards.
Han ja, jag tror nog Edwards.
I hierarkin där. Och,
dock lite mer. Alltså, Kevin har ju faktiskt märklig säsong.
När han spelar så har han ju spelat längre fram.
Ja, det är sant. Men ja, nej, det blir nog Curtis där.
Mm. Mange gjuten som 10. Får gärna göra någon poäng.
Gärna. Harris, Chili.
Ja, det är de man vill se. Men liksom... Säger fysteamet att det minsta orostecken kring Chilis muskler så spelar ring, tycker jag. Men man vill ju se Chili, absolut. Intressant är vem som spelar på topp. Jag tror ju att man kommer satsa på Kalle framöver. Och då vill man ju antingen att han får göra lite mål den här matchen. Eller så ja, spelar man Kujo här för att Kalle ska starta om några dagar mot Östersund. Lite utrymme för rotation tror jag ändå det finns. Alltså, tror du inte det?
Jag vet faktiskt inte. Jag...
Fortfarande 5 byten va? För jag...
Är det där även i Europamatcherna?
Jag minns inte. Men jag tror det.
Nej.
I så fall... Ja.
Ja, jag tror som det. Jag tror man kommer starta med Kalle och det har liksom bara baserat på allsvenskan egentligen. Man har känns som att man har gjort det valet och Kujo har ju fått ganska så lite. Han har inte jättemycket inhopp mot Elfsborg väl. Om minnet är med mig. Så nej, Kalle startar. Och jag tror man kör Chili Harris. Harris verkar man ju vara med all rätta mest nöjd med. När det kommer till yttrarna.
Finns inget alternativ eller?
Nej, inte dessutom. Men hur tror man tänker liksom? Tror att den trycker ner axlarna att det är FC Europa i vad som kan vara sista Europa League eller Champions League-kvalet på ett tag framöver?
No,
hemma. Ja, men alltså att alla förväntar sig att man ska slå dem. Tror man, pratar man mycket om den biten tror du innan alltså i laget genomgången inför och, eller tror du att man, du brukar ju säga att det, för Kim och Tolle är det nog som vilken match som helst. Tror du verkligen det är det?
Jag tror inte de går in med en större anspänning inför en någon annan match, det tror jag inte. Ja, jag tror att man känner någon slags oro eller? För att ja, men liksom, om vi torskar här det kan faktiskt verkligen ja, det kan faktiskt verkligen börja gnällas på oss då. Tror man känner så?
Ja, dels gnället kanske, alltså kritiken, men också alltså hur kommer det spela över på fortsättningen av Allsvenskan? Hur kommer stämningen vara liksom där och då? Förstår du att det är då är det lite tillbaka till vardagen utan att man egentligen gav sig själv någon riktig chans i Europaspelet. Jag menar, ja, Ferencvaros i all ära, där var vi ju inte på något sätt favoriter, men här är vi ju superfavoriter. Och skulle det bli ett uttåg här, jag menar, då åka och lira mot Östersund på söndag, den kan bli mentalt jobbig, men liksom en 2-3-0 seger, det kan ge väldigt mycket ringa på vattnet tror jag för fortsättningen. Och just därför att man är orolig kring vad fan, hur
oro, man är väldigt orolig med en bra insats tror jag.
Ja,
så precis. Få igång vissa spelare, Mange får gärna göra poäng och man bara ser Mohikanen växa ut under match liksom på honom. Han är sitt gamla jag igen direkt. Ja, nej men nej, det vore, jag vet, det känns som vi gräver lite djupare än vad som är rimligt kanske.
Ja, men faktiskt, vad fan, gå bara ut och städa av det här jävla skitgänget nu.
Absolut. Jonas Olsson kommer vara expertkommentator för övrigt.
Kul!
Mm.
Han skulle man inte tacka nej till på plan inför imorgon.
Jag kan gå ner och lira lite om Ulven kliver av också.
Ja, jag tror nog faktiskt att han skulle gå före Jonsson tyvärr.
Ja.
Om man hade chansen, om Bosse hade chansen.
Han ska spela Jonas Olsson. Nej, Jonas Olsson.
Men vad tror du fram med spåkulan, Robin? Damma av ett tips här.
3-0. Men vi gör 1-0... Det kommer inte komma så här efter 5 minuter som folk tror, utan det kanske kommer i minut 42, precis före paus eller någonting.
Jag säger att vi leder innan matchminut 30 och jag tror också på en 3-0-seger.
Mm. Ja, 3-0, ja. Ja, det är också.
Det är väl taget.
Mm. Vi borde våga tippa lite mer liksom vågat sådär. Det är ju inte jag skapt för. Det är nästan tävling när man ska tippa resultat på grejer. Då tippar jag 0-0. För det gör ju ingen annan. Och det händer ju ganska ofta att det blir 0-0. Då har man ganska stor procentuell chans att vinna.
Det är nog ingen som lyssnar på den här podden som är förvånad att du gör det.
Nej. Men minns du vad Carl Bildt gissade när han fick frågan inför VM 94? Jag vet inte om det var inför kvartsfinalen mot Rumänien eller om det var semifinalen mot Brasilien när liksom de hade en enkät där alla kända svenskar fick tippa, inklusive dåvarande statsminister Carl Bildt.
Och jag har sett det, men nej, jag tar det inte nu.
7-3, alltså. Det märks att han inte riktigt kunde fotboll. Vad tror du, Sverige, Rumänien eller Sverige, Brasilien? Ja, 7-3.
Det påminner lite om Bulten, vår eminente redigerare en gång i tiden. Han tippade premiäromgången av Premier League. Leeds, Liverpool Leeds, 7-7 tippade han. Det var inte helt långt ifrån.
Nej.
Men du, vi säger väl så. Vi kliver ut och kör över de här, så blir det bra helt enkelt. Och vi vill även passa på att tacka er som har klivit in och blivit Patreons på difpodden.se. Det är vi väldigt glada över, och det finns från ungefär 26 kronor i månaden, alltså $3, och upp till $10 i månaden. Du loggar in på difpodden.se och registrerar dig, tar ungefär 3 minuter. Du får då tillgång till en Patreon-sida. I den sidan och även i mejlet du får när du registrerar dig får du en unik RSS-länk som du kan kopiera och klistra in i nästan vilken podd-app som helst. Och då dyker Patreons-avsnitten som en vanlig podd helt enkelt. Och du får notiser och hela den biten. De är reklamfria, och vår ambition är att släppa en längre intervjudel exklusivt för Patreons varje månad. Nu senast släppte vi med svensk elitfotbolls generalsekreterare Mats Engqvist, där han luftar en del om vad han tror komma skall nu första i tionde, och även lite om bakom kulisserna hur det har varit och lite avtalsmässigt och sånt. Det är ganska intressant, och han spår även framtiden. Lite halvdystert.
Jag tyckte det var intressant när han pratade om Europa Conference League och den eventuella framtiden för Europafotbollen för oss från lite mindre nationer.
Och jag såg honom eftersom att vi körde med video då, och han, jag vet inte hur tolkade du det han sa? Tyckte du att han lät hoppfull?
Nej. Jag har sett en del Djurgård och andra som sagt att det verkar inte så farligt det här med Europa Conference League. Får möta lite coolare lag, Leeds och så vidare. Men man får gräva lite djupare än så. Så kanske man inser att det verkar inte vara något guldupplägg.
Nej, men det är väl,
verkar inte vara skapat för att gynna några andra än de absoluta topplagen.
Nej, det är väl typ om du har flyt och möter något publiklag och du får en hemmamatch med fulla hus. Det är typ den ekonomiska vinning som finns. Mm. Lite kryddat, men däromkring i alla fall.
Ja, inga siffror är spikade, men det är många som protesterar mot det här och har väl förmodligen en anledning att göra det då.
Mm. Ska jag väl också tillägga så att det var väl Platini och gängets sista dårskap innan de så småningom försvann ur bilden.
Ja, och Platini var ju den, alltså han var ju den som öppnade upp för att det skulle vara lättare för lag från ligor som Sverige att ta sig in i Champions League. Och det var ju det som krattade vägen för Malmö 2 gånger om. Mm. Sen så har de backat på det. Och det beror på, ja exakt, det hände väl. Man kan ju ändra sig om man är pamp och finns väl saker som kan få en att ändra sig, kan man säga.
Mm. Till det ska vi säga att vi ska försöka veckovis att uppdatera våra Patreons med det vi kallar för DIF-kollen, där vi har fått inspiration från bland andra blåränderna.se. Där vi helt enkelt går igenom land för land på våra aktiva ex-blåränder och även utlånade djurgårdare inom Sverige.
Du ska försöka se alla deras matcher också.
Ja, nej, inte riktigt. Men i alla fall en någorlunda uppdatering. Och dessutom så kör vi ju en grej som vi kallar för DIF-arkivet, där vi gör lite nostalgiska och historiska nedslag. Och senast var det ett avsnitt kring DIF-hymnen med lite inspiration från Liverpool och ett lobbyarbete av Tommy Arvidsson. Så med det sagt vill vi alltså säga in på difpodden.se, bli Patreon, och nu kör vi över FC Europa. Tack Robin!
Tack!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.